Om man blir försenad x antal timmar med flyget så får man ju en ersättning. Men vad händer om jag får vänta en månad till på att få min knä opererad eller ta hand om förlossningsskador? Ja, då blir det ingen ersättning. Där känner man ju som konsument, man är jätteglad när man får vården. Och det vet vi ju alla undersökningar, att människor är ju väldigt nöjda. Men problemet är ju tillgängligheten. Och att man känner sig maktlös. Och att många människor då som inte kan tala för sig upplever väl att de inte blir inte hörda av sjukvården. Så där finns det ju någonting jätteintressant.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Idag så ska vi prata om hälsa på ett lite bredare sätt. De flesta människor är ju väldigt intresserade av sin egen hälsa eller den närmaste familjens hälsa. Men hur är det med hälsa när det gäller politik och samhällsfrågor? Spelar sjukvård och hälsa någon roll när man väljer politiskt parti? För att göra det så har jag förstås med min kollega Fredrik Thorhammar och vi har bjudit in Per Rosenkrantz som jobbat som opinionsanalytiker dels hos Moderaterna och dels på flera olika konsultbyråer och just nu är du på Bellbird, eller hur?
Jajamän.
Välkommen hit.
Tack, tack.
Välkommen.
Jag lyssnade på dig häromdagen och hörde då dig säga att när man väljer parti eller i val så svarar väldigt många människor att sjukvården är en viktig fråga. Men sen efter du hade sagt det så la du till, fast man vet inte riktigt vad det betyder eller om det egentligen får några effekter när de väljer parti. Kan du förklara det?
Ja, men det är ju så. Vi har ju de här vallokalsundersökningarna i Sverige som sker i samband med vallokalen. Det vill säga att det står studenter från Göteborgs universitet och andra universitet och intervjuar personer som kommer ut och har röstat. Och det ger ju en ögonblicksbild över valet. Vad var det som var för viktig fråga? Och på den frågan, där man får välja flera frågor, flera alternativ, så är det en av de sakfrågor som flest personer väljer i nästan alla val, med några undantag kan vi komma till. Men det är nästan alla val, även det senaste riksdagsvalet, är sjukvårdsfrågan.
Man säger, det är den viktigaste anledningen till varför jag har valt det parti jag har valt.
Nej, du frågar så här, vilken var den viktigaste frågan i valet? Och så får du välja tre frågor, ungefär så. Så det är inte det varför du bytte parti eller sånt, utan det är liksom den viktigaste frågan i valet för dig. Eller vilka var de viktigaste frågorna, så får man välja tre. Och då är det procentuell andel, då är det högst andel som av de tre väljer då sjukvårdsfrågan. Så då kan man ju många dra slutsatsen att ja, men sjukvårdsfrågan är ju det viktigaste i alla val. Och det var det ena jag konstaterade, att opinionsmätningarna säger ofta det, att den kommer alltid med på topp tre, liksom lite oavsett hur metod, om man har en fråga eller fler och sådär. Men det är bara det, om vi tänker på svenska valrörelser, om vi tänker på valet 2022 till exempel, så tror jag ytterst få skulle förklara det valet, att vi fick ett tidig regering med sjukvårdsfrågan. Så det var det som var min lilla passus där på seminariet, att möjligen ligger någonting annat bakom där. För när vi tänker på svensk politik så, och välja rörelser, så är det svårt att koppla så många sådana rörelser, förutom några regionalval här och där, till just sjukvårdsfrågan. Och ändå kommer det så högt upp i alla opinionsmätningar.
Men kan det vara för det är omöjligt att komma igen? Alltså, när det gäller skatter, då vet man att några partier vill typiskt sett sänka skatter och andra vill höja dem. Mm. När det gäller sjukvård så är det få partier. Vi vill ha mindre sjukvård med sämre till. Alltså det är ju,
ja, Moderaterna testade ju den linjen tidigt 90-tal.
Men får jag komma med en annan? Vi diskuterade här innan att så här, känslor är väldigt kvinnligt och det hör inte hemma i rationell podd som den här. Men någonting säger mig att det man egentligen svarar på när man får den frågan, det är att man själv tycker att det är viktigt. Och det finns få saker som människor tycker är så viktigt som hälsa och tillgång till vård för den egna hälsans skull. Så det man svarar på egentligen, det är att ja, jag tycker hälsa är väldigt viktigt. Mm. Men sen har man inte tänkt efter, vad betyder det rent politiskt? Och vilket parti har bäst politik på det här området? Utan det man svarar på är den frågan. För det kan man nämligen se i massa andra undersökningar. Människor är väldigt måna om sin och sin familjs hälsa.
Jätteintressant. Det påminner faktiskt om, jag pratat med några valforskare just i Göteborg, som är liksom med centrum för valforskning i Sverige, och det var en av de förklaringarna som en där hade, att just dels är det man tänker på när man tänker politik, om man inte är så här, vad är det viktiga som politiken gör? Mm. Vad är det viktiga med välfärdsstaten? Mm. Ja, men det är sjukvård och sen kommer skola. Mm. Och det andra, det är väl att om man inte tänker, man måste ju svara på frågan. Och de flesta vill ju, man vill ju inte säga vet ej, eller hur?
Nej.
Ja, och då är klart att man kanske kommer på två frågor, men sen tredje, då blir det sjukvård. Man tar med den där. Mm. Den är uppe på agendan. Så den finns där liksom som en klangbotten i när man pratar politik. Och det var ganska intressant i det här senaste valet att vi har ju en jättetydlig agenda bland män. Där det var, vad var den viktigaste frågan där? Det var lag och ordning, invandring och energifrågan kopplat såklart till elpriser. Och sen hade vi en annan topp tre bland kvinnor där sjukvårdsfrågan kom mycket, mycket högre upp. Och då kan man ju fråga sig om, var det verkligen så att sjukvårdsfrågan var så viktig i valet, eller var det att de många väljare där som kanske var med till vänster, de kände att jag vill inte säga lagordning och invandring för jag vet vad det betyder för partier. Så då säger jag sjukvård, för det är liksom... Det är någonting som jag tycker är bra och tycker om, så att säga.
Jag skulle vilja säga att det där stärker min tes ännu mer. För de som nyttjar mest sjukvård är kvinnor. Kvinnor går oftare och undersöker sig. De går till vårdcentraler oftare. Kvinnor går dessutom oftare med sina barn. Så sjukvård är generellt ett större område för kvinnor. Och kvinnor funderar mer på sin egen hälsa än vad män gör. Så det stämmer in i den här bilden som jag tror kan vara en av förklaringsmodellerna.
Eller är det patriarkatet? Alltså, vi hade en valrörelse som handlade om...
Vad menar du med patriarkat?
Jo, det jag menar är om kvinnor och män som väljare gör så olika analyser av vilka frågor som är intressanta. Men valrörelsen som vi alla upplevde 2022 handlade väldigt mycket om energi, lag och ordning. Och så här, vem sätter agendan för vad valrörelsen ska handla om? Och finns det en potentiell valrörelse vid sidan om den med kvinnliga väljare?
Du, Fredrik, alltså det här var ju snabbtänkt av en av rapporterna som valforskarna släppte. Ett kapitel hette det, var det männens val eller något på den teman? Det var precis den beskrivningen, Fredrik, att det här var männens valrörelse. Det var väljarrörelse mellan partier. Alltså socialdemokratiskt röstande män utanför storstäderna som gick till Sverigedemokraterna. Det var, och andra sådana väljare, det var de som avgjorde valet, och det var där vi hade ett väldigt högt engagemang och så vidare. Så absolut, det skulle vara en analys, skulle kunna vara att här fanns det en mindre aktiv, man såg i sociala medier också tydlig statistik att det var fler män som var aktiva och liksom delade budskap och sånt. Och vi har ju alla som kanske har hängt på Exto, numera Twitter, såg en skifte där i vilka frågor. Så det är möjligt att säga att här finns det en potential, men det var ingen som lyckades ta in det, förutom då med några regionval, ska vi säga. Stockholmsvalet handlade ju delvis om region, men då hade man en symbol, ett sjukhus, ett misslyckande och sådär. Huruvida det nu är ett misslyckande är väl en separat podd, men i den nationella debatten, det borde finnas någon fråga här, men det är ingen politiker och ingen kraft, och vi ser väl ingen som egentligen försöker göra något. Vi har haft så här korta...
Ebba har väl periodvis ändå försökt göra sjukvården till en fråga för henne, och som också skulle då kunna vara ett sätt att locka mer kvinnor. Mm. För fortsättningen på det här är ju den här som också diskuterar med gender gap, att de som idag styr Sverige har betydligt färre kvinnor som har röstat på dem än oppositionen.
Ja, det är ju dramatiska skillnader. Det är ju nästan 6 av 10 män som röstade för Tidöpartierna, och stödet var ju bara då 4 av 10 kvinnor ungefär. Och de senaste, vi får se nu vad SCBs stora partisympatiundersökning säger till våren, men den senaste mätningen, då var ju det lika många kvinnor som röstade på Socialdemokraterna skulle rösta på Socialdemokraterna vid ett val som alla regeringspartier plus SD tillsammans. Det är dramatiskt.
Verkligen, det här ligger lite utanför det vi skulle prata om. Men jag blir helt bara, varför gör inte Tidöpartierna någonting?
Ja,
det finns ju en enorm potential här. För det är ju inte så att alla kvinnor föds till socialdemokrater. Eller blir det vid 18 års ålder.
Nej, och den är ju inte heller helt korresponderande. Nu kommer vi in på massa komplexa frågor. Ja, varför gillar kvinnor generellt sett inte Sverigedemokraterna? Varför har män mindre problem med Sverigedemokraterna? Det påverkar ju här jättemycket. Mm. Men någonting med sakfrågorna ligger ju här. De sociala frågorna i olika aspekter. Det har vi även sett när man har djupanalyserat lag- och ordningsfrågan, så är män mer inne på straff, kvinnor mer inne på kanske, de har också hårda straff, notabene, särskilt. Men man är också inne på förebyggande insatser, vård och omhändertagandet efteråt och så vidare. Så det finns ju någonting här som kanske går in i många sakfrågor, inte bara sjukvårdsfrågan.
Men om du skulle vara rådgivare, det är du ju också, konsulter tar ju betalt för det. Om vi lämnar andra folkhälsofrågor utan fokuserar lite grann just på sjukvården. Vilka frågor tycker du finns där att driva?
Nej, jag tycker det finns jättetydliga frågor. Jag tycker som Gustav Drugge som...
också varit med i podden.
Jag tänkte säga det, jag varit med. Men jag menar, om jag skulle ta tunnelbanan nu här och bli missat podden till exempel, så hade jag ju kunnat gå till SL och bett om... Jag fick ta en taxi för att hinna till mitt möte för jag har SL-kort. De har misslyckats då med sitt kollektivavtal, eller med kollektivtrafiken, infrastruktur. Man kan begära ersättning på biljetter. Om vi tar på EU-nivå, om man blir försenad x antal timmar med flyget så får man ju enligt nya EU-regler ersättning. Men vad händer om jag får vänta en månad till på att få min knä opererad eller ta hand om förlossningsskador? Ja, då blir det ingen ersättning. Alltså, där finns det ju någonting jätteintressant, att vi har ett sånt starkt konsumentskydd på så många delar i samhället. Men inom sjukvården, där är vi ju inte alls... Där känner man ju som konsument, man är jätteglad när man får vården. Och det vet vi ju alla undersökningar, att människor är ju väldigt nöjda. Men problemet är ju tillgängligheten. Och att man känner sig maktlös. Och att många människor då som inte kan tala för sig upplever väl att de inte blir inte hörda av sjukvården. Så där finns det ju någonting jätteintressant.
Att man har starkare konsumentskydd när man köper en TV eller ett par jeans.
Eller bara åker tunnelbana.
Eller åker tunnelbana.
Exakt, så betalas med kollektiva medel till 50% i varje fall.
Precis, precis. Då skulle man säga lite manligt kvinnligt, va? Eller på något vis skulle någon kanske kunna hävda. Så det är väl en tydlig fråga. Det har man ju varit på tidigare partier, korta vårdkön och sånt. Mm. Men det känns inte som att den debatten är lika stark längre.
Sen finns det ju då en rad andra politiska frågor som vid sidan av den rena sjukvården som har med folkhälsa att göra. Och en mängd förslag är uppe i debatten. Det kan handla om olika skattesatser för upplevt nyttiga matvaror. Skatteavdrag för fysisk aktivitet. Ska vi ha ett systembolag eller inte? Gör det sitt jobb eller inte? Vad ska vi ha för narkotikapolitik? Vad ska vi ha för politik på tobaksområdet? Och alla de där frågorna... berör ju dels här personlig frihet och vad man ser var statens gräns går. Kan också beröra hur man ser på andra samhällsklasser, skulle de kunna säga. Vad vet vi där om vad väljarna tycker?
Sverige... Ska vi välja ut en fråga? Det var jättemånga frågor att svara på. Kan inte jag få välja ut en då? För jag tänker på en stor könsskillnad har ju varit det här med alkohol. Ja, men vi har ju till och med haft omröstning där kvinnor röstade på ett sätt och män på ett annat. Kvinnor har alltid varit mycket mer restriktiva mot alkohol och kvinnor var, eller män varit för det mer liberal.
Du menar alltså folkomröstningen för jättelänge sedan?
Ja, mot böcker om det skulle bli lite förbjudet eller så. Ja, det var inte nu den senaste decenniet vi hade den omröstningen. Men det har levt kvar. Är det fortfarande så? Om man skulle titta på opinionen för så här, gårdsförsäljning eller liberalisering när det gäller systembolag. Är män mer för liberalisering och kvinnor mot?
Ja, men om man skulle korrigera för alkoholkonsumtion, men konsumerar ju mer alkohol. Alla mätningar visar att ju mer alkohol man konsumerar, eller inte ju mer, låt som om man dricker, men om man konsumerar, de som generellt sett är personer som inte dricker alkohol, de är också mer restriktiva i synen på
öppettid. Nykterister vill typ lägga ner allt. De skulle kunna torrlägga hela samhället.
Och tvärtom då. Och då resonerar vi så att ja, men det har med egen intresse att göra. Man måste alltid ha tillgång till alkohol, men det, jag vet inte, men det ligger där. Och sen har vi faktiskt höger-vänster-skalan spelar roll här. Det vill säga, ser man det här som en folkhälsofråga eller en ekonomisk fråga eller en liksom, klassisk höger-vänster-fråga, och då är kvinnor generellt sett lite mer vänster i hela populationen och kvinnor dricker lite mindre alkohol, så det där slår igenom. Men jag tror att om man skulle korrigera för det, så då tror jag inte att det skulle slå igenom lika stort.
Så du menar att alkoholkonsumtionen i sig är snarare det som sätter tonen, och så finns det en könsskillnad i alkoholkonsumtion än att det är könet som bestämmer?
Ja, precis så.
Men jag tittade just på de här forskarna från Göteborg som hade tittat då på precis det du nämner. De hade ställt frågor om, tycker du folkhälsa är viktigt eller tycker du företagande och möjlighet att driva restaurang och så är viktigt? Det tyckte jag var en väldigt konstig motpol. Så här, jag är jättemycket för restauranger och ett roligt nöjesliv, men det är ju inte för restaurangägarnas skull, utan det är för att det ska finnas. Och sen är jag för folkhälsa också. Ja, men restaurangägarna per se struntar man ju i. Det är ju liksom miljön man vill ha eller inte.
Ja just det, tänker så.
Ja, det var jättekonstigt.
Nej, men du har ju rätt, för man kan ju säga att det är folkhälsa att
att gå på krogen, skulle jag säga.
Ja. Det kan man ju faktiskt känna i en storstad ibland. Ja. När man går förbi något sånt där lite billigare ölhak och så sitter det personer där, så tänker man, men gud vad fint att de kan sitta där och
bättre
prata med varandra.
Bättre vara alkoholist på krogen eller vara ensam hemma, tycker jag också.
Och det visar väl vissa undersökningar. Det kan ju ni bättre, men det farligaste är väl att bara sitta hemma, även om man inte dricker överhuvudtaget. Så det är nog bättre kanske om man dricker måttligt att gå på krogen ibland. Så att, nej, jag håller med, men nu ska vi inte, de är jättebra, men det här är samma sak med sjukvårdsfrågor och så inom, det finns liksom en, vad ska vi säga, ett visst perspektiv i hur man tittar på de här frågorna ibland, tycker jag. Alltså forskningen utgår ibland lite från invanda, gamla klassiska motsättningar, höger, vänster, egentligen lite så här, kanske jag ska inte säga marxistiska, men klassmässiga. Det finns olika gruppers intresse som står mot varandra. Och det är en demokratisyn, jag menar statsvetenskapliga syn, att det finns olika grupper i samhället med olika intressen. Och sen så är liksom politikens roll att väga de här intressena mot varandra. Men man kan väl tänka sig att det där ibland känns lite 70-tal när man tittar,
men
på vissa
verkligen
frågor.
Och det tycker jag är ganska många faktiskt, när man tittar på dem, att det är en konstig uppställning. Ja. Även jag, i borgerliga än är, så skulle jag ju inte tycka att just krögarens ekonomi var det som jag värnade mest.
Nej, och det visar väl också undersökningar, tror jag, när de har försökt, man har brytit ner på så här kommunnivå där det finns mycket turistnäring, och så häpnar man över att nej, men där har inte folk annan syn på alkoholen. Ja, men liksom så. Men vi har ju historiska exempel. Jag menar, det finns ju Sandviken då, en nära kommun där jag växte upp. Där röstade man ju för EU för att dåtidens ordförande på stora bruksorten, bruksbolaget där, Sandvik, hade ju skickat ut ett mejl att man skulle rösta på, eller brev att man skulle rösta för EU. Det gjorde man, en av få Norrlandskommuner som röstade för EU. Så det,
men den patron hade sagt
det. Patron hade sagt det, sen sa han nej till EMU, så då var det kört. Men liksom, jag tror liksom inte att om man bor i Åre så här, men det ligger ju i Skisas intresse att öppna fler restauranger, så jag är positiv till restaurangnäringen. Jag är liksom, men det är lite den synen som går igenom några av de här
exakt,
studierna.
Och det tyckte jag var väldigt tydligt och intressant.
Nästa fråga då, om jag ska bena ut dem. Specialskatter på onyttiga saker, läskskatt eller sockerskatt eller köttskatt eller sådär. Där har ju vi i Sverige å ena sidan en bild av oss själva, och andra länder har en bild av oss som att vi är rätt okej med att skatter och så här detaljstyr våra liv. Men till skillnad från många av våra grannländer, Norge och Danmark har provat sådär, så har ju aldrig diskussionen om sockerskatt eller köttskatt riktigt fått fäste i Sverige. Är inte det lite märkligt?
Ja, det är jätteintressant. Men jag vill bara, det här är ju ett område som en opinionsundersökningstips då. Det är att så här, oavsett vilken kund du skulle få inom det här området, så kan du formulera en fråga som är helt okej, men där du får det svar du önskar. För ju specifikare du säger att den här skatten ska vara, ska vi införa en läskskatt med hög sockerhalt för läsk som barn dricker? Då skulle ju 8 av 10 tycka det. Jag tyckte jag såg en undersökning, 8 av 10 tycker man ska förbjuda reklam riktat till barn på något sätt, så att säga. Så att
generellt tror jag skatt på socker är ganska många som är positiva till.
Ja, men om man sen skulle ta med, då har vi jättemånga som är positiva om det är något riktigt onytt med socker. Men ju mer du breddar kategorin, desto färre kommer vara för det. Så att om du börjar med godis och sen säger du läsk, men sen så tar du in kakor och bullar.
Semlor.
Och sen börjar vi gå in på deglimpa, va? Alltså, ja, vi behöver inte nämna varumärken.
Ketchup.
Men, ja, polarkakor, så har väl visst socker. Alltså ni vet, ketchup, stärkelseprodukter. Och då minskar ju stödet. Så jag tror att om man frågar om en generell skatt, och sen kan man ju flytta då hela sockerskatten om man skulle jobba med någon som jobbar med, som säger, vill du höja skatten på livsmedel? Ja, det vill ju inte svenskarna.
Det vill ju ingen. Man vill ha kvar en låg moms. Man tycker att det är ett jätteproblem att livsmedel nu kanske börjar närma sig mer normala kostnader och inte vara alldeles för billigt.
Så det där är lite grann, oftast, jag tycker om opinionsundersökningar, men det här är ett sånt område där man verkligen kan formulera en fråga som man för man vill få svaret. Men sen tror jag rent det som håller emot lite här, det är väl mer ett så kallat public affairs svar, det vill säga hur funkar den svenska staten. Och jag tror ju att det är ganska tydligt, vi har ju en trots stora skillnader mellan Socialdemokraterna och Moderaterna finns det vissa likheter, och det finns en ganska samsyn i hur finansdepartementet fungerar, skattelagstiftningen och så vidare. Och att det här att införa massa specialkrångliga skatter, det är inte populärt.
Tjänstemännen på finansdepartementet gillar inte det.
Nej, de gillar inte det. Och du kan ju alltid ta motargumentet som opposition också, att det blir en sockerskatt då. Och hur skulle ni säga som opposition om någon inför en sockerskatt? Ja, det är ju att regeringen höjer skatten på mat med, vadå, 500 miljoner. Så att det är svårt att få paketera, det är lite pengar in och det är mycket krångel när alla såna här utbildade skattebudgetstatssekreterare, oavsett partifärg tror jag, de vill liksom ha en jämn moms som möjligt och komma där och peta i det här. Nej.
Och då skulle det egentligen bara handla om symbol. Politik,
ja.
För att på något sätt göra någonting mot onyttig mat och mot barnfetma.
Mm.
Det är lite grann det man låtsas att det handlar om. Sen visar ju det sig i alla länder man har gjort det här att det har noll effekt på just de sakerna. Men ett konservativt Storbritannien införde ju läskedrycksskatt exempelvis.
Mm. Vad blev effekten där då?
Att staten fick lite mer pengar som de sa sig använda till hälsosatsningar för de mest utsatta grupperna.
Mm.
Det är ju svårt att följa pengaströmmar in ut. Och det var inte så att de har sett någon radikal minskning utav läsk. Däremot är det ju så att konsumenttrycket har ju lett till att de som har tagit bort mest socker i Sverige, det är ju alla som gör läskedryck. För de har ju gått över till sockerfria produkter.
Ja. Nej, det är ju, man reagerar ju om någon dricker socker, alltså i vissa sammanhang. Då, så att säga. Det ses som en rebellisk handling om någon öppnar
det är nästan som att röka.
Men stämmer det helt då? För jag menar, om vi inte hade några speciellt punktskatter på alkohol i Sverige, så tror väl de flesta att vi hade druckit mera alkohol. Alltså vid någon nivå så har ju skatten verkan.
Ja, men det är väl, nu, du vet ju, ni har ju säkert tittat mer på detta, men jag menar, jag tänker att den hämmande faktorn godis och sånt är ju fortfarande väldigt, väldigt billigt om man oaktat om man bara vill ha i sig en stor mängd så att säga, och även om man hade haft en skatt så hade ju det varit fortfarande prisvärt så att säga. Men alltså alkoholen, så du gör ju skatten ändå flera hundra kronor på en whiskyflaska till exempel, så att ja, vi har ju fortfarande en billig produkt i grunden.
Mm. Och det visar ju både Sverige och Norge, alltså Sverige har ju haft norsk turism, godisturism som har åkt in till över svenska gränser och köpt ost och godis.
Därför och läsk.
Och läsk, för att de har haft då väldigt hög tull på svenska ostar och hög skatt på socker. Så att det har ju en viss effekt, absolut. Det har det.
Men jag tror jag har sett de undersökningar, just godis är nog mindre populärt att göra skatt på. Det är just läsk, för det tycker folk är onödigt. Då. Mm. Särskilt en äldre generation som inte dricker läsk. Tycker jag att det där är onödigt.
Mm, och det är lättare att definiera också.
Ja.
Godis är väldigt svårt. Det som hände i Finland var ju att man då började göra en massa så här hälso, nu gör jag sådana här fula tecken, hälsobars fulla med socker. Men då var inte de definierade som godis och då klarade de sig undan.
Mm.
Så det är väldigt svårt att definiera vad är godis egentligen.
Men, ja, sen det du sa, det man liksom predestinerade skatter eller hur man nu säger, det vill säga att man tar in en skatt och så lägger man den på något annat, det är också ett effektivt sätt då, om man vill utforma en opinionsundersökning, säg, om vi höjer den här skatten men sen lägger vi de pengarna på det här, då beror det ju på vad det, även om man är lite kanske skeptisk till en skattehöjning, så blir man positiv, okej, men då går pengarna till något specifikt då. Vi har ju en debatt nu i några länder i Europa som handlar om, ja, men streaming till exempel, att vi höjer skatten på streamade tjänster och så tar vi de pengarna och produceras liksom inhemsk teater och film. Men det är ju, och det där kan man ju, men i Sverige så finns det ju någonting man är väldigt emot i vår finansiella byråkrati så att säga. Det finns ju bara en sån skatt och det är public service-avgiften som, det är ju en unik bakgrund. Så det där är ett sätt som man ibland hör i debatten, men det är ju, kommer ju går in, bryter mot svensk skattetraditioner när man ställer sådana opinionsundersökningar, då kan man ju egentligen få folk att svara hur som helst, för det beror ju på, pengarna ska gå till fattiga barn som behöver läsa. Ja, självklart är jag för den lilla punktskatten då, men ja.
Men om du skulle rådge politiska partier, finns det något att hämta i det här? Alltså om man ska vinna kvinnliga röster eller röster överhuvudtaget på hälsofrågor eller folkhälsofrågor, kan man göra det? Och vad skulle så vara det hetaste?
Oj, oj, oj. Det är ju en sån svår fråga. För det finns ju ändå en balansgång här, tycker jag, som är svår att gå över. Att när vi pratar till vuxna människor så är politiken i Sverige, den som sitter på makten, att hålla på och berätta för mig andra myndiga vuxna människor som man egentligen är i tjänst för hur de ska bete sig. Det är en form av paternalism som är ofta i väljarnas ögon kan slå lite fel. Om man själv känner sig utpekad som den som tar emot det. Att någon ska stå och berätta för mig hur jag ska leva mitt liv när jag har röstat på den personen. Det blir lite jobbigt. Så att jag tror att den stora framgången är det att peka på omyndiga. Alltså det är det stora engagemanget. Barnen helt enkelt. Där liksom det finns ett stort engagemang att liksom, hur ska vi få... Och där är det ju ojämlikt också, det vill säga det är ju de med svagare socioekonomiska grupper där vi har mest barnfetma och så vidare. Där tror jag att det finns någonting stort. Jag menar, en av våra ministrar nu, Johan Forssell, han gjorde sig ett litet namn när han satt i riksdagen under allianstiden att just lyfta barnfetman faktiskt. Den frågan tror jag har en potential. Sen policylösningar på det området, men där har vi också fördelen att där kontrollerar man dem. Barnen är ändå i skolan, i kommunal miljö. Man kan styra deras tid. Vuxna är mycket svårare. Så jag skulle uppmana, jag tror att man ska lägga fokus på unga och omyndiga och inte, man ska passa sig för den här liksom paternalistiska ådran. Det var liksom Boris Johnson, han var ute och sprang. Det var roligt, jag minns inte om ni såg det klippet. Men det var för att han själv inte var en hurtbulle. Mm. Om man är själv en hurtbulle så
är... Du menar vår statsminister är för vältränad?
Ja, och även socialministern.
Och Alexander Stubb ska
Jag tänker verkligen på Alexander. Tänk Alexander Stubb, han skulle krascha sin presidentvalskampanj nu i runda två om han liksom började med någon sån här hela Finland ska röra sig grej. Det är ju otroligt provocerande. Så att jag tror att man, men just barnfettman, där borde man verkligen kunna...
Men det är så roligt att ni säger att det är provocerande, för det är ju ändå så att arbetsgivarna har ju ett ansvar för de anställdas hälsa, och det var ju en politik som drevs av Socialdemokraterna, som man då gjorde ekonomiskt, det vill säga arbetsgivaren betalar när en person är sjuk den första tiden under sjukdomsperioden, och det sa man ju skulle leda till att arbetsgivarna då skulle ha en bättre arbetsmiljö och ta ansvar för rehabilitering. Man får göra avdrag för vissa typer av hälso... att man får köpa ett träningskort eller så. Man har kunnat göra avdrag för olika typer av cyklar, så förmånscykel, för att det då blir billigare om arbetsgivaren köper det och så får arbetstagaren det. Så det finns ju ändå olika sätt som man har uppmuntrat, framförallt arbetsgivare, men att uppmuntra människor att se till att anställda ska bli mer hälsosamma.
Ja, nej men det, och då blir det ju liksom en motrot, och ansvaret läggs på rätt, alltså ytterst är individen, men ansvaret läggs ändå på arbetsgivaren.
Är det mer rimligt då att en arbetsgivare ska få en anställd att börja cykla till jobbet eller promenera på lunchen?
Ja, jag vet. Men man kan väl ta det på lokalpolitiken, tror jag man kan göra en del, för där handlar det om vår fysiska planering. Alltså vad finns det tillgången till att göra idrott och röra sig och sådana saker. Där tror jag, det gör man ju en hel del. Men man skulle väl fundera på, kanske återigen, det kan lätt slå över till att ta nu trapporna istället för hissarna. Nu funkar ju aldrig hissarna här i Stockholm ändå, eller rulltrapporna, de står still. Nej, men skämt åsido. Men att de ska, vi har ju den här cykeldebatten och sånt. Men i grunden tror jag många är positiva till, om man har rätt tonläge, att man uppmuntrar människor att man bygger stadsrummet på ett sätt så det går. Eller att det finns tillgängliga idrottsplaner, eller att man har konstfrusen skidspår på ytor så folk kan åka skidor in i stan och sådana här saker, eller vad man nu har för förutsättningar i olika kommuner. Det tror jag är, och en sak där tror jag med ungdomar, det är väl att den här tiden, det syns ju i alla enkäter och så, att tro att allt ska rulla på med det ideella engagemanget som fanns förr, det är ju bara att inse att konkurrensen är ju mycket tuffare idag för småbarnsföräldrar. Dels finns liksom streamingtjänster och annat, både för barnen men även för de vuxna. Att engagera sig som baskettränare eller sitta hemma och göra någonting, ja, då är det många som inte gör det helt enkelt. Och istället för spontanidrotten, då tänker man att ja, men förr då var ju folk ute och åkte spelade band där när det var minus 15 och sådär. Ja, men vi, eller när det är snålblåst så spelar de basket. Men så funkar det inte idag. Och istället för att tro att allt kommer förändras till en tid som har gått förbi, så kanske man måste anpassa stadsutrymmet för det. Det kanske ska finnas fler liksom möjligheter till spontanidrott i form av hallar till exempel. I många storstäder har vi en enorm hallbrist. Så det är väldigt svårt att göra det helt enkelt. Och det finns ju några exempel på kommuner som har haft så här, dagen i skolan så är idrottshallen öppen och så kan man komma dit och sporta och ha jättehögt deltagande. Så jag menar, barn och ungdomar är ju det. Slänger man fram en boll så är det väldigt många som kommer leka, givet att förutsättningarna finns där. Men det är klart, det är en kostnadsfråga. Men jag tror många barnfamiljer, och om vi pratar om kvinnliga väljare då bland annat, tänker på de här frågorna. För det är de naturliga rörelsen bland barn är ju mycket mindre än bara när jag växte upp.
Och en anledning till det är ju förstås mobiler och olika former av skärmar. Jag har hört många människor nu i min närmaste som är lite fascinerat och berättat om så här kinesiska försök där vissa digitala tjänster bara stängs av efter 6 eller 7 på kvällen och inte funkar. Skulle det finnas en klangbotten för en sån politik i Sverige, alltså som på detaljnivå reglerar till exempel barns då skärmtid? För alla som är föräldrar idag vet att det är ungefär det enda man pratar om med andra föräldrar. Hur gör ni? Hur gör vi?
Det nya, vad kostar bostäderna? Nej, jag tror ju verkligen det. Man ser väl nu det här med skoldebatten, och där har ju regeringen och Lotta Edholm varit ute och diskuterat. Det tror jag finns jättemycket att ta i. Sen kanske borgerligheten har en viss hemläxa, vad man var själv var så drev igenom vissa. Men där finns det en jätte att liksom minska skärmarna i skolan och så. Men jag är lite förvånad faktiskt att det är inget parti som till exempel, och nu ser jag inte att jag förespråkar detta, men som efter de senaste PISA-undersökningarna sa, men vi stänger ner TikTok.
Det funkar inte i Sverige.
Det funkar inte i Sverige längre. Nu är det slut. För jag tror att säga att man ska stänga ner, vi är ju hycklande här, eller hur? Mm. Att säga att vuxna inte ska få streama eller hålla på med sina mobiler, det går ju inte. Men det är återigen, det är liksom när det är omyndiga personer, och då har vi ju hur användandet ser ut av vissa tjänster, och där många äldre, ju äldre man är desto mer skräp tycker man att det är. Och jag har nog läst att det är utländsk påverkan och så vidare och så vidare. Där tror jag är lite förvånad att ingen har tagit upp eller börjat den diskussionen, för det tror jag har inte sett någon opinionsmätning, men jag kan verkligen tänka mig att man anser att det är skadligt och så. Särskilt då i den här, om vi tar en generation barnfamiljer som oroar sig över sina egna barn, och sen de som oroar sig över sina barnbarn, som tycker att de sitter och tittar i telefonen när de äter hela tiden och så vidare och så vidare.
Men jag tror inte att bara TikTok skulle lösa det, utan
nej,
de sitter ju konstant och kollar i telefonen.
Då skulle det komma en annan tjänst. Ja. Jag menar mer själva.
Men jag fattar poängen.
Ja.
Vi ska inte låta dig slippa undan de här frågorna om huruvida du är hälsosam själv. Det brukar vi plåga alla våra gäster.
Oj, vad är att vara hälsosam?
Ja, vi brukar fråga ungefär hur många steg tar du om dagen?
Kan ta upp telefonen. Nej, men jag snittar nog ungefär 10 000 steg om dagen, tror jag.
Ja. Och du avslöjar också att du vet att det är där man ska ligga. Så då har du ändå lite koll.
Ja.
Är det frivilligt eller är det ofrivilligt för att det är rulltrappor som står?
Nej, men faktiskt, jag har i sena, min telefon har en sån här cirkel jag ska sluta varje dag.
Och du gör det?
Ja, jag försöker sluta den varje dag.
Och du mår du lite bra när den...
Ja, har ju... lite mår bra. Jag vet att det är lite sådär.
Det är lite sådär.
Ja, men det är ändå lite motivation. Och så cyklar jag till jobbet. Och för när jag var yngre...
Har du en sån subventionerad cykel?
Nej.
Arbetsgivarcykel?
Nej. Och då, jag sitter här och sur. Jag ska ha tänkt på det. Jag har betalat den med skattade pengar. Ja. Nej, så det gör jag. Så tränar jag en del och så. Mm.
Men det låter ganska hälsosamt ändå.
Ja.
Hur mycket sockerskatt skulle det bli då om man införde skatt på ditt socker?
Alltså jag köper nog inte så mycket socker, men däremot på mitt jobb så finns det ju socker.
Det är det, alltså alla konsultbyråer jobbar så, gratis socker och sprit.
Nej, och du vet, stora kylar med så här energidrycker.
Exakt, det är för att man vill att den arbetskraften, det är ju de nya gruvorna liksom, det är konsultföretag.
Du kan inte locka bra juniorkonsulter utan en kyl med energidryck.
Och framförallt så när de är trötta så dricker de energidryck och orkar några timmar till.
Ja, det är ju egentligen inte. Men De älskar ju det.
Får ni frukost också?
Ja, ibland. Men jag är alltid, det är för sent för mig ändå att äta frukost då. Jag har små barn så då har man varit uppe med göken. Nej, men jag har faktiskt bytt lite grann den här longevity-trenden som finns. Mm. Det finns, man kan, tycker jag, att det går till lite narcissistisk överdrift ibland. Men
just... Vi hade en podd om det för inte så länge sedan. Och vi ska ha en ny faktiskt om det också. För det är ju ganska spännande.
Verkligen.
Och det går ju helt på tvärs mot allt som har med svensk sjukvård att göra. För svensk sjukvård är ju inte alls förebyggande. Den är väldigt icke-holistisk och så. Mm. Medan longevity visar sig ju allt handlar om förebyggande beteende.
Och att men lite grann det här att inte bara leva så länge som möjligt utan att vara hälsosam så länge som möjligt. Och när jag fyllde 40, för jag är 41 nu, jag är inne på mitt 42 år eller vad man ska säga, då blir man liksom, då har jag, tänker jag mer på det där, jag vill liksom kunna böja mig ner ordentligt och liksom, ja, ni vet att och jag, man börjar slås av personens närhet som har blivit äldre, och vissa som är äldre men de ser ju så unga ut. Alltså nu menar jag inte ansiktet och så, det är väl en sak, men jag menar i själva fysiken och sättet, och just att kunna leva ett hälsosamt liv, sen hur långt det blir det får man ju se, det beror ju på massa faktorer man inte kan påverka, men just den där hälsodelen i, så lite grann också när jag tränar så har jag börjat mer att kanske träna på ett ben i taget och sån här för koordination och lite såna här grejer som när jag var yngre tyckte var lite tuntigt, då tänkte jag mest att man ska lyfta så tungt som möjligt. Och som Ronnie Coleman. Men nu har jag liksom en annan attityd där lite. Så jag har påverkats lite av det där måste jag säga. Och försöka höja pulsen några gånger i veckan. Ja,
det vill säga du följer de rekommendationer egentligen som finns för hur man ska leva hälsosamt.
Gud, Jakob Forsberg borde skriva ett brev till mig. Tacka.
Säga, här har vi en förebild vi alla bör följa. Men då är ju då, det är ju den här eviga frågan. De som inte självmant följer det här, finns det någon sorts politik att hämta där? Eller något väljarstöd att hämta i att man ska hjälpa de här människorna? Tvinga dem? Uppmuntra dem?
Och kan man hjälpa?
Det? Kan man hjälpa?
Mm. Ja, det första frågan, eller kan man hjälpa, det är väl mer än... Det är nog jag som vet vad att svara på. Det är en sån här forsknings... Hur gör man att människor ska göra någonting?
Men, eller en ideologisk fråga kan man ju också säga.
Ja, man kan ju tycka att man inte ens ska lägga sig i det. Det är var och en som får bestämma det.
Ja, så är det. Jag... Det svåra tycker jag i Sverige, det är ju att vi har ju ett samhälle där nästan hälften av alla våra resurser och så mycket av vår vård och annat är ju faktiskt inom offentlig sektor. Så det är likadant som en annan fråga som jag är lite privat intresserad av, det här kan komma ut fel, men det är liksom demografi och nativitet och sådär, vi har föds för få barn i Sverige.
Hade vi en jätterolig podd med Anna Björklund som är då fyrbarnsmamma och poddare om varför vill inte kvinnor längre bli mammor till massor av barn.
Oj, det måste jag lyssna på.
Ja, det tycker jag, den var jättekul. Nej. Alla blev arga på oss också eftersom vi sa att man kanske inte, alltså män kan betraktas som kryddor i tillvaron.
Bara.
Ja,
Fredrik. Men fortsätt.
Nej, men då tänker jag att liksom, utan att det blir lite digital diskussion här kan jag tycka ibland, att liksom, vi ska gå över i någon jättepaternalistisk, vad skulle Alva Myrdal ha gjort för att minska ohälsan bland 55-åriga män? Och då skulle man kunna tänka sig väldigt åtstramande och tuffa åtgärder. Och det är ju givetvis, tror jag, inte väljarna vill acceptera, och det ska de väl inte acceptera, för det är ju politiken är deras... Folket är herren över politiken, inte tvärtom. Staten är till för det. Men när vi har alla de här institutionerna som vi har, så hur kan man inom de ramarna göra saker som uppmuntrar eller underlätta för människor? Och återigen då, stadsplaneringen, den sker ju centralt via kommunerna. Vad kan man göra ändå för att...
Det är ingen fri marknad.
Det är ingen fri marknad, för att underlätta. För det är ju lätt att säga så här, ja, men jag tror ändå tillgång på ytor att idrotta är viktigt för att de fler ska göra det. Och ekonomiska faktorer, som till exempel, vad kan man då göra? De här avdragen man kan göra, de flesta sitter väl då och tänker så här, hur ska jag kunna använda de här 3000 kronorna, tror jag att det är, va? Ja. Som arbetsgivare kan erbjuda för att göra någonting. Sen exakt vilka förslag det skulle vara, men det tycker jag ändå man ska kunna Sen har man ju pratat inom vården, och det är väl mer en forskningssida. Det är liksom de här hälsoundersökningarna som i alla fall jag har varit på någon gång via hälsovård. Jag har haft en arbetsgivare som jag kunnat erbjuda dem. Eller numera så lämnar jag blod också. Då får man ju en check på sina blodvärden. Och det är ju ett... Istället, hur kan man flytta fram vården utan att tvinga, men att erbjuda människor att kolla upp sina värden, kolla upp sitt VO2-max, sin greppstyrka, de här faktorerna vi vet. För den kunskapen som vi nu vet om hälsa med några enkla mått, hur kunde man kunna få den lite tidigare tillvaron, så kanske man kommer anpassa sig därefter helt frivilligt. Jag tror bara den här innovationen med digitala, att mäta steg, har lett till att människor går lite mer. Jag har sett det i min närhet i alla fall. Och det är väl liksom, om vi ändå erbjuder all den här hälsovården, inte tvinga människor att göra det, men precis som vi gör cancerscreening. Hur skulle man kunna funka om vi skulle göra liksom en hälsoscreening? Och då ser man att det blir dyrt. Men om vi nu tänker ett förslag som väljare kanske skulle tycka var positivt. För idag är det ju ojämnt. Det är ju alltså ojämnt. Ja, man kan ju köpa det på den privata marknaden. Eller beställa hem utrustningen själv och göra det och så. Men man kanske skulle sänka den tröskeln.
För jag tänkte fråga dig som sista sådär. Om du skulle ge ett råd till politiker, vad de skulle säga. Men då är det det egentligen. Att kanske tillgängliggöra möjligheter att själv få ta hand om sin hälsa på ett lättare sätt.
Det skulle jag säga. Och det andra är ju inom sjukvårdsfrågan att oaktat det jag sa från början, att det kanske inte finns så många exempel på enskilda val där den har avgjort, så finns det ju någonting stort här med köerna, tillgängligheten till vården, och att väldigt mycket av sjukvårdsdebatten, och det handlar ganska mycket om villkoren för de som jobbar i vården. Men majoriteten av alla väljare jobbar inte i vården. Utan de är ju faktiskt patienterna som har betalat för den här vården. Och det perspektivet, liksom, det finns ju sen hur det ska paketeras någonting. Men hur många känner inte någon som har gått och väntat på en operation eller som har varit missnöjd med eftervården för förlossningar och sånt som i vissa länder skulle ha lett till liksom stora stämningsansökningar. Så ser det inte ut i Sverige. Det ligger liksom lite efter det vi har sett, kanske inom skolan, där man som förälder möjligen till och med har för mycket inflytande. Men...
Okej, okay, så att göra vården, förslag som på riktigt ändrar maktförhållandena i vården, ja, kan man säga. Och det här med att tillgängliggöra mera förebyggande åtgärder. Och sen att gå på barnen på olika sätt.
Gå på barnen.
Försvåra Gud. För dem att sitta och titta på sin skärm och snaska i sig godis och läsk under det att de gör det.
Ja. Ja, det är kanske inte så nyliberalt det här, men jag tror att det finns en potential där.
Det tror jag också. Tack så mycket för att du kom hit där.
Stort tack. Tack så mycket.